Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Vinrummet är färdigt.
Mm-hmm.
Så nu kommer den officiella inbjudan här över. Till, välkomna till Gävle, så ska vi
tumma. Ska vi börja, som om det vore vårt gemensamma arbete. Ja, nej, vi lovar att vi ska göra vårt till i alla fall. Det
Bra.
Kan du lita på.
Bra.
Hör du, nu poddar vi tycker jag.
Hallå där! Ni har kommit till veckans episod av Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hur är läget, Charlie?
Goa gubbar. Ska vi köra på göteborgska då, eller?
Nej, jag bara fick feeling. Jag har en sån här tisdagsfeeling ibland som inte... Ja, den är inte där varje tisdag. Nej. Förutom att det är ju podd varje tisdag. Så tisdagar är alltid lite extra, det måste jag säga. Men ibland har jag extra jävla feeling. Och det har jag idag. Har du något kul att berätta?
Jag har blivit kär i, jag har en ny kärlek i mitt liv. För några veckor sedan berättade jag om min kärlek till mina systerdöttrar, tvillingarna. Och sen har jag berättat om kärleken till en hund som jag förälskat mig i, som bor tvärs över.
Du har också berättat om kärleken till en skärbräda.
Ja, det är min skärbräda, vet jag. Jag är så himla nöjd med min skärbräda. Jag Primus fyllde år i helgen och då varenda burk gick åt för att förbereda den där härliga barbecue-menyn där jag skulle hackas och göra så. Det var som en frö. Jag hade aldrig klarat att laga så mycket mat på så kort tid med att jag hade haft min fantastiska skärbräda med alla facken och lådor och kunna förbereda missan plats. Skitsamma. Men nu är det Keep som jag har snöat in på. Använder ni Keep? Det är en sån här Google-checklister. Så jädra enkelt. Den gör ingenting märkvärdigt överhuvudtaget. Men jag gav ju upp på checklist många år sedan och sa jag lägger in allting i kalendern när det ska göras istället. Men nu har jag konstaterat att det blir ju liksom en lång snära. Andrea och jag, saker som ska köpas till hemmet, ett toalås, kroken i sovrummet, den sista biten list vi inte har, liksom sådär. Och nu finns det en färdig lista som både hon och jag kan se som vi delar och sen så när någon går och handlar så upp, bockar man av. Så har vi 32 saker att göra hemmet, för jag ser massa saker som ska göras hemma som hon inte ser. Det ska en lista, ska målas, det där ska slipas. Men så har jag också gjort det med alla mina företag. Ledningsgruppen, här är 16 långsiktiga frågor vi borde diskutera någon gång. Och sen har jag en sån här saker att göra i det här bolaget, vecka 6. Delar jag den med en person och så har jag bara så här, sitter och bockar av. Och så bockar av och lägger till och bockar av och lägger till.
Ja, jag fattar. Men alltså, varför måste du köra via Keep? Du har ju till exempel anteckningar, heter ju programmet i din iPhone. Mm. Vad är skillnaden då?
Ja, men skillnaden är att det gör att jag sen etiketterar de här så att jag kan titta så här. Saker som har med mig att göra, då får jag upp, liksom, då har jag satt en etikett, saker där det är jag som ska göra grejerna. Sen ska jag trycka på etiketten saker som har med familjen att göra. Då kan jag se Andreas och Primus och min och våra gemensamma. Det som har med balansekonomi att göra. Då kan jag titta på ett håll. Och sen så, kan jag, så att jag kan liksom hela tiden växla med de här vyerna. Men det är, så går ju med vilket verktyg som helst. Jag är mer kär i den gamla goda checklistan. Som sådan, alltså levande checklistor.
Du har kommit på att använda sig av en checklista helt enkelt.
Ja, sen har jag en annan sak jag vill prata mer om, men då ska vi ta in veckans gäst först, för att här vill jag höra hur ni tänker.
Ja, och han måste ju få en applåd, en varm applåd, för att han är ju våran främste gäst i det att han, ja, dels är han klok och snygg, det vet vi, men han är framförallt bäst, alltså han har varit med flest gånger i våran eminenta podd, och han var med från start i den allra första begynnelsen. Mm. Så vi säger varmt välkomna till Magnus Hjelmér!
Tack så mycket!
Känner du att det är det någonting du brukar öppna med på middagar? sådär. Ja, jag är ju den som har varit med i flest poddavsnitt med Charles och Mattias. Men det känner du säkert det. Så här. Ja. Det står på din Tinder.
Ja, vet ni att jag pratar om er i helgen?
Gjorde du det?
Ja, men ganska ofta så känner jag att jag slänger mig med det.
Ja.
Det är Charlie och Mattias från Gamla Lyxfällan.
Ja.
Alltså det känns lite...
Ja.
Jag känner mig lite privilegierad att få sitta här och snacka.
Vad skönt att du använder ändå det i ditt liv. Att du får lite extra cred för det. Det är ju...
Egentligen borde jag inte ge det.
Jag använder ofta när folk är gnälliga. Då använder jag ofta Magnus löpningar som exempel. Jag tycker att folk tycker att livet är lite jobbigt ibland. När de känner sig trötta för de har sovit bara 5,5 timmar på en natt eller någonting. Då brukar jag häva ur mig och säga, jag har en kompis, han heter Magnus. Honey, säger jag. Och då blir alla ganska tysta och då slutar de gnälla.
Så när Bagge tycker det är jobbigt att det är 4 presskonferenser innanför Melodifestivalen kan du säga, ja, eller så kan man springa 44 mil på en vecka. Så kan man tycka det är jobbigt.
Men lite höjdmeter på köpet. Ja. Typ en åreskuta om dagen, säger jag. Och då bara, okej.
Okay. Får man inblick i vilken dryg människa du kan vara, Mattias.
Vet ni att sist vi pratade om det här, kommer ni ihåg det? Då satt vi här i studion och jag var alldeles svettig. Jag var tvungen att ta med tröjan. Det var liksom, jag hade ganska nyligen kommit hem från det här loppet. Och det var liksom så känslomässigt starkt. Liksom.
Jag hade
svårt att prata. Jag hade satt igång. Liksom.
Mm.
Tog nästan hela poddavsnittet innan jag svalkade med det.
Ja.
Men nu, när jag har båda med er så ska jag prata om er. Jag har en grupp på Facebook som jag är en av, vad heter det, administratören eller värden för, som heter Ett rikare liv. Och där la jag häromdagen upp en fråga som jag såg att den hade studsat någon annanstans. Och som jag blev totalt fascinerad över svaret. Frågan är så här, en man köper en get för 60 kronor. Sen säljer han den geten strax därefter för 70 kronor. Sen ångrar han sig, köper tillbaks geten för 80 kronor för att sen slutligen sälja geten för 90 kronor. Allt detta sker under samma dag. Hur mycket har mannen tjänat är frågan. Nu fick inte ni detta skriftligt då.
Nej.
Ja, men han köper den för 60, säljer den för 70, ändrar sig, köper tillbaks den för 80 och sen säljer den sen för 90. Hur mycket har han tjänat på dessa affärer?
30 kronor.
Och det är det här som är så fascinerande, vet du. Att 20 kronor är för mig det självklara svaret. Men nu har jag 92 kommentarer som tyder på att man ser detta på olika sätt. Jag har gått till Ari Riabacke, doktorn i beslutsanalys, och frågat honom både vad svaret är och hur man kan tolka detta. Han håller med mig att det är 20 kronor. Därför att det är två affärer. Jag köper en get för 60 som jag säljer för 70. Ja. Sen köper jag en get för 80 som jag säljer för 90. I båda de två affärerna har jag tjänat 10 kronor. That's it. Det faktumet att det var samma get jag köpte tillbaks för 10 kronor mer, det spelar ingen roll. Men vissa vill ha det till att jag tjänade 10, sen förlorade jag 10 och sen tjänade 10 igen. Så att jag går 10 plus. Och vissa säger, det spelar ingen roll vad du gjorde där i mitten. Du köpte den 60 och sålde den för 90, där har du 30, som Mattias är på nu. Och jag själv är som, nej men det är ju 20. Är det fascinerande att en sak som man tänker är så självklar, så hör man liksom 92 andra personer och så blir plötsligt, det kanske inte var så självklart ändå. Liksom.
Alltså din Mattias 30, jag tänkte hur fan ens ihop det där. Är han ekonom eller? Ja. Nej.
Nej, men alla de där brukar ju vara någon sån här kugg-grej. Det naturliga kände jag också.
Nej, men det var ingen. Ja.
Men då vill jag säga någonting snabbt, bara för att säga någonting. Alltså, så.
Ja.
Men man skulle ju behöva...
Men nu har du också landat i 20.
Ja, det har jag.
Men jag skulle kunna landa i 10.
Ja, den förklaringen är inte heller.
Nej.
Men då är du en sån person som tänker att du förlorar pengar på börsen när du inte äger aktier, när det går upp och ner också.
Men geten
förändrar sig i världen när du inte äger den. Det borde ju inte påverka dig.
Nej, men jag tänker att det spelar ingen roll om det är en get eller om jag skulle driva en bil. Alltså jag kanske gör bokslut en gång om dagen.
Mm.
Då sammanställer jag mina och så ser jag så här, hur mycket jag har gått i vinst med eller förlust under den här dagen. Oavsett hur många transaktioner eller... Så det är den totala vinsten i min plånbok efter dagens slut.
Mm.
Oavsett om jag gjort en eller 20 affärer.
Ja. Men att sälja jätter för 70 och köpa för 80 är ju inte förlust på 10, för du har ju jätter på balansräkningen för 80.
Ja. Ja.
Det är först när du säljer jätten.
Det är först när jag säljer. Ja, precis.
Ja, du ser.
Ja, men det var ju...
Nåväl, nu var det ju inte jätter du skulle handla om idag. Den här får vi lägga upp i... Ni som lyssnar, gå in i våran Facebookgrupp och berätta för oss. Vad är egentligen en rimlig analys av detta? Och nu vet vi att en get inte kostar 60 kronor. Det var bara för att förändra. Du kan byta till lämplig enhet.
Vi kan också lägga ut på våran Insta exemplet. Så får vi se vad folk kommer fram till. Det är kul.
Ja, nåväl. Idag ska vi prata där mot om orangea kuvertet.
Yes.
Mm. Och då ska jag börja med att säga så här, att jag tror att du också är utsatt för detta, Mattias, men när jag jobbade på Plus, då fick jag, när det var dags för orangea kuvertet, fick man gå ut på stan och göra så kallade postanare. Uppstanare är ju då när man ska sticka fram en mikrofon till människor och säga så här: ursäkta, får jag ställa några snabba frågor till dig? Det har ju Mattias, ja. Du har gjort otroligt många fler på uppstanare än vad
jag
har.
Ja, och jag kallar dem för enkäter, sa vi. Att man gör enkät på stan, precis.
Mm. Mm. Gillar du det, eller?
Jag hatade det egentligen, ja. Tanken om det. Mm. För att man måste slå på, eftersom det är så många som är griniga när man kommer fram eller som inte vill svara eller sådär. Och man måste, ju mer man ler och ser glad ut, ju mer kommer ju folk att vilja prata med en. Mm. Så att man var tvungen att liksom, jag gick och gjorde sådana här fopparullningar med axlarna innan jag började. Jag var tvungen att liksom peppa upp mig.
Ja. Mm.
Men när jag väl kom in i det, då tyckte jag ju faktiskt att det var kul. Ja. Och jag var jävligt bra på det. Det måste jag säga. Att det var jag var ruggigt bra på att göra de här.
Ja, det var också med. Du var jävligt bra. Du är bra på dem. Jag tycker, jag är som det, inte att jag är bra på dem, men framförallt att jag tycker att det är väldigt ångestladdat. Att springa fram och störa människor på stan. 90% vill inte vara med och 10% vill vara med, men är upptagna med att låtsas som att de inte vill vara med. Så att det är liksom ett hästjobb. Och sen dessutom på SVT, då ska man ju plocka in så att det är lika många män som kvinnor, lika många från Europa som det är från Asien. Lika många som tror på Gud och inte tror. Det är väldigt många saker, nu överdriver jag lite, men det är inte så jävla lätt. Poängen är, de har man gjort på orangea kuvertet då.
Yep.
Och då går man ut och frågar människor så här, vet du vad det här är? De bara, det där är orangea kuvertet. Öppnar du det? Ja, det gör jag absolut. Förstår du det som står där i? Det gör jag också. Det är intressant information tycker jag. Svarar ju alla.
Mm-hmm.
För det är det man borde svara. Mm. Det är ju på stanarens absolut sämsta grej. Att folk svarar ju inte hur det är.
Nej.
De vill ju göra rätt. Fan, nu är jag med i tv här. Nu är det så klart att jag säger rätt. Så det är ju ingen som säger som det är. Att majoriteten öppnar inte. Och de som öppnar har ingen... Vad fan ska jag göra med den här informationen? Blir bara förbannad och slänger in hörna liksom.
Yes.
Det är min åsikt om det här kuvertet.
Orangea
kuvertet är lite klurigt att prata om. För att alla tycker likadant, verkar det som. Men det är ju ingen som agerar i linje med det de så att säga verkar tycka.
Ja, just det.
Hur är du? Öppnar du det orangea kuvertet? nu på stan jag dig.
Du, på tal om på stanare. När jag läste lite kurser i journalistik så var vi ju ute. Jag tänkte på den, gjorde vi också på stanare. Men våra var ju inte ens liksom... Det var ju till ingen nytta. Eller det var ju till nytta såklart, men jo, det var ju inte till allmän nytta.
Det skulle aldrig sändas.
Nej, nej.
Men det visste inte de.
Nej.
De utsattes för detta.
Ja, så jag tänker att ni hade ju åtminstone försprång där. Ja.
Måste jag säga, min bästa när jag stått på stan, parentes här. Jag stod på stan någonstans på ett torg och då kommer det fram två killar som säger så här: spelar ni in tv? Ja. Är det färjan? Det är ju av alla program man kan gissa på, gissar man på ett program som bevisligen utspelar sig på en båt när vi står på ett torg. Det enda man vet om färjan är väl att det jävla med spelas in på en färja.
Så det måste jag ha drivit med.
Mest idiotiska någonsin så här: spelar ni tv? Är det färjan? Nej, inte färjan.
Förlåt. Ja, men däremot så, ja, men du säger det här kuvertet, att man inte vill säga att man inte vet. Men hur har de inte ändå blivit... lite lättare, eller förstår folk skillnaden på premiepension och icke? Jag upplever ändå att man har blivit mer insatt, eller?
Vet du att jag har svar på det?
Ja, men du ser här.
Jag har ju med mig lite undersökningsresultat.
Ja, vad kul. För Magnus har varit ute på stan och frågat folk.
Ja, nästan. Jag har åtminstone anlitat en firma som tagit reda på det.
Ja.
42% säger man har ganska eller mycket dålig koll på vad begreppet premiepension, om vi nu bara... liksom sorterar ut begreppet premiepension här. Vi har även frågat om tjänstepension och inkomstpension.
Mm.
Men just premiepension, 42% rakt över då. Och 48% av då svenska kvinnor upplever att man har ganska eller mycket dålig koll på begreppet. Så det är lite fler kvinnor än män.
Som vad då?
Som uppger sig inte ha koll på begreppet.
För det betyder ju inte att de har sämre koll än män. Det betyder bara att de har en bättre självbild.
Ja,
än män
exakt.
Har, skulle jag gissa.
Men som det
ja, det kan vi. Det säger inte analysen. Men,
nej.
Ja.
Men, och då tänker jag så här, det här är kanske ett ganska naturligt, men jag tycker det är en ganska oroväckande siffra. Att 69% i åldersgruppen 18-29, det vill säga de som kanske precis har klivit in på arbetsmarknaden, börjat tjäna in sin första liksom, premiepension. De har då ganska eller mycket dålig koll på begreppet, upplever de själva.
Mm.
69, det är 70% då. Och jag tänker så här att pension är ju det som så här, tidigare man förstår och har möjlighet att påverka och fatta medvetna beslut, desto större blir effekten längst bort.
Mm.
Så man hade ju nästan hoppats att det hade varit tvärtom här. Att de unga hade haft stenkoll och sen den som är nära pension. Så här, ni förstår tanken, men det är ju lite skrämmande. Men 42% då rakt över, och sen har vi också frågat då hur man, om man förstår innehållet i det orangea kuvertet. Så på tal om din postanare där.
Och hur ska man kunna veta om man förstår? Nej,
ja, det är en definitionsfråga såklart, men det blir svårt att ställa frågan på något annat sätt än att man får göra någon form av enskild bedömning.
Många upplever sig förstå det.
Ja, men 29% tycker att det är ganska eller mycket svårt att förstå innehållet, så det är ändå nästan då 30%. Och samma sak här då, det är lite fler kvinnor, 35 kontra då 22% hos männen. Och sen är det framförallt då åldersgruppen faktiskt 30-49 som uppger att man har lite svårast att förstå innehållet i det här kuvertet sen. Så det diffar väl lite på självbilden där också kanske.
Men det tror jag också kan stämma ganska bra, därför att när jag tittar ner i det där kuvertet, desto närmare pension jag kommer, desto mindre kan jag påverka siffrorna, men å andra sidan så börjar de beskriva någon typ av verklighet.
Just det.
Men om jag är 35 och så får jag reda på just nu är det så här mycket pengar undansparat, och om det fortsätter blir det så här, ja, men det säger ju, det är svårt att förstå. Vad blir det när jag ska gå i pension sen då? 400 000, är det mycket eller lite? Jag har inget att jämna. Är det bra eller då? Alltså så här, så det kan man ju förstå, att om man står väldigt nära pension, då blir ju siffran liksom inte intressantare, men den är lättare att ta på.
Ja.
Å andra sidan blir den ju svårare att påverka. Så det är paradoxen här på något sätt, va?
Visst är det så.
Ja.
Och när du, precis när du säger det här, så tycker jag att det var faktiskt... Mattias, kommer ihåg att du hjälpt mig att få prata lite i radio angående det orangea kuvertet här för något år sedan?
Ja, just det.
Ja. Och då en av programledarna säger där då, så här, jag kollade mitt kuvert igår och det stod att det var 1 miljon kronor. Är det mycket eller lite? Och det blir ju en väldigt objektiv, att det är en svår fråga. Det är ju nummer ett, så här, hur gammal är du? Hur lång tid har du kvar? Nummer två, tittar man bara i enskilda kuvertet, det är klart man kan jämföra med ett snitt på gemene svensk. Liksom. Men det är ju så många andra saker. Det är svårt att prata pension och bara titta på det orangea kuvertet, även om vi ska prata om det primärt idag. Men jag tänker att tjänstepensioner spelar ju nästan större roll idag. Så när man får den frågan, så här, ja, jag tittade ner det här och stod 1 miljon, är det mycket eller lite? Så är det väldigt svårt att svara på också. Och för att knyta an till det du precis sa, Charlie, så tror jag att det är lite dilemmat. Så här. Det är svårt att föreställa sig i framtiden hur mycket jag kommer behöva och hur mycket liksom running cost ska jag ha, och vad är jag nöjd med? Så här, jag kanske bor i en stuga ute i skogen och har eget elverk och lever på noll och ingenting. Behöver jag ens pengar då? Jag vet inte.
Många har ju bara det senaste året insett att man behöver 5 000 till i månaden för att betala elen. Ja. Om det fortsätter till pension, ja, då var det man hade räknat med inte alls lika adekvat längre. Alltså det är ju svårt. Det är lite som vi pratade om för en vecka sedan, att det är som att spela finans där man ändrar reglerna varje varv.
Ja,
man
det.
Vet ju inte riktigt vart det är på väg, va? Vad var du på väg, Mattias?
Nej, men jag var på väg till minpension.se. Vi har pratat om dem, eller om den sajten, många, många gånger. Men jag tänker aldrig sluta prata om den heller. För att det tycker jag är en väldigt, väldigt bra sajt att enkelt få koll på ens pensioner. Och när man kommer dit så är det ju bara att logga in då med bank-ID. Och sen så samlar ju sajten upp information. Och där, det står väldigt enkelt och väldigt tydligt på minpension.se, tycker jag. Så det är verkligen någonting som jag vill rekommendera och slå ett slag för.
Det har du helt rätt i. Det var länge sedan jag gjorde. Jag lägger till den nu på min keep-lista på saker för mig, Andrea. Minpension.se. Kolla för i år. Bra, tillagd.
Det där är bra. Jag tycker man kan gå in flera gånger per år faktiskt och titta.
Absolut.
Där.
Fick jag skit för den punkten också.
Nej, men det är lätt att man kommer på det, eller man kanske sitter och pratar i umgängeskretsen att så här, ja, men ska vi inte kolla, och sen kollar man, sitter alla i sina telefoner och håller för och skymmer och tittar där. Och det är ju bra, men
vi är på väldigt olika middagar. Det är väldigt sällan jag är på middag och alla bara, nu kollar vi pensionen, hörrni. det tror jag kanske ett uttryck för, alltså, att du jobbar med det du jobbar. Jag tror.
Den här veckan sponsras vi också av Saveland. Det tycker jag är väldigt, det känns ända in i hjärtat. Och det, jag tjatar om det. Du är liksom, vad ska jag säga, du jobbar ju med Saveland.
Ja, det gör
jag. Och du, för mig så tänker jag så mycket på Ludvig varenda gång. Ja. Som, alltså grundaren då, som tyvärr
som vi haft som gäst här flera gånger.
Ja, precis. Men det är ju... Han byggde upp någonting riktigt bra, kan vi konstatera. Och vi är väldigt glada att få prata om Saveland och kunna erbjuda bra dealer därigenom också.
Och på tal om bra deal så finns det ju någonting ihopkokat, det vill säga Savelands nya fasträntekonto. Där du får ett fasträntekonto på 6%. Och du kan binda pengarna på 1 år eller 2 år, det är 6% per år. Det är fett bra ränta.
Ja,
min son tyckte att vi skulle gå ut och kalla det för kaiju-ränta. Vet du vad en kaiju är?
Eller säkert någon stark
nej,
figur.
Nej, det är så här japanskt jättemonster. Så här ja, Godzilla-liknande. Ja, okay, ja. Ja, men det har de inte tagit upp på reklamavdelningen än och kallar för kaijuränta. Det gör vi bara här. 6% är den i alla fall. Och all information hittar man på Saveland. Och då är det saveland.se.
Spara låna.
Slash fast.
Mm. Slash fast.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Väldigt många av våra lyssnare känner inte igen sig. Nej, att man plötsligt får ett infall och sen sitter alla på en middag och kollar sin pension.
Ja. Vi har ju ätit middag, Charlie. Och...
Då har vi inte kollat.
Nej, det har vi inte gjort då. Nej. Det har varit fokus på annat. Men jag tänker så här, hur viktigt skulle ni vilja säga att det är att faktiskt uppnå och titta? För det är lätt att ställa frågan och folk antingen svarar sanningsenligt eller inte. Men skulle ni säga att det är väldigt, väldigt viktigt för ekonomin att titta?
Ja, det kan svaras först och säga så här att när det här infördes med orangea kuvertet
2000
så gjorde jag lite undersökningar på detta och konstaterade att just enskilt det orangea kuvertet har inte jättestor, alltså det är en begränsad del av hela pensionstårtan.
Mm.
Och om just premiepensionen har gått upp eller gått ner eller rusat i sådana saker, det ger inte liksom det är en punkt som inte säger så mycket om hur det kommer bli när du blir pensionär, om du bara har den punkten.
Just det.
Så jag skulle säga att man har lyckats lite väl bra med att pitcha premiepensionen så viktig. Jag tror att vi överskattar ofta den vikten, och det försvårar ju, för när man öppnar den och tänker så här, det här är jätteviktig information, så fattar man ändå inte vad man ska göra med den här viktiga informationen.
Nej.
För det är bara en pusselbit av kanske 3, 4, 5, 10 pusselbitar, va?
Just det.
Så då skulle jag säga att bara det faktum att man har servicen att någon skickar hem en pusselbit kan ju vara otroligt viktigt då, att man passar på att plocka fram pusslet
ja.
När man får biten. Men själva biten tycker jag ibland att vi kanske har håsat just premiepensionen, men att i alla fall jag tycker en gång per år räcker. Jag tycker inte man behöver sitta och stirra på pensionen liksom en gång i månaden och ändra fonder och grejer, försöka trada och fixa. Utan jag tycker att det är bra att ta liksom, i samband med det årliga tandläkarbesöket ungefär. Liksom.
Får jag ta en minut och bara backa bandet så att alla är med på vad vi menar?
Mm?
Ja, gör det.
Ja, jag slog mig här att det kanske är bra bara. Pensionen som sätts av som är kopplat till din lön, men egentligen det orangea kuvertet kan man ju säga. Det är ju den delen som kallas allmän pension. Det finns ju egentligen tre pensionsdelar att ha koll på. Den allmänna pensionen, tjänstepensionen och det privata pensionssparandet. Då. Den allmänna pensionen delas ju upp i två delar. Dels den som heter inkomstpension. Det är 16% av din lön som sätts av som du inte kan påverka överhuvudtaget. Utan de sätts av.
Det liksom löses man i deklarationen. Det är liksom borta, inget jag behöver tänka
nej,
på. Inga
precis. De bara, det
kan du räkna med att det blir pengar i någon form om inte staten byter regler.
Exakt.
När du blir deklarerad som pensionär. Då, liksom.
Precis.
Mm.
Och sen är det 2,5% då som är det orangea kuvertet. Mm. Kan man säga, det är premiepensionen. Så allmän pension delas upp i två delar. Inkomstpension 16%, premiepension 2,5%. Så 2,5% av din lön har du möjlighet att påverka själv. Och det är ju det som det orangea kuvertet egentligen handlar om.
Och då kan du inte påverka hur mycket som sätts av eller någonting sånt där. Utan det är i relation till hur mycket lön du deklarerar så sätts det där in helt utan din påverkan. Har du tagit upp det som lön och betalat löneskatt på det, så blir det 2,5% av det blir pension. Liksom.
Just det.
Men du kan påverka, vad ska de pengarna göra nu då i 10, 20 eller 50
ja,
år?
Ja, precis.
Och det är det som är lite klurigt då, att för att det blir en enorm skillnad om det blir 1% eller mer eller 1% mindre gånger 50 år. Mm. Det är ju fruktansvärt stor skillnad. Liksom.
Just det. Men på tal om pusslet då, så kan man ju se att den här enskilda biten som vi egentligen tittar på nu, det är ju 2,5% av din lön och 16 då som går till ett säkert pensionssparande och sen för att inte glömma då det som inte alls kommer i något orange kuvert, men tjänstepensionen då, som ett helt annat ämne kan man säga.
Och så privat sparande. Och sen kan du göra privat sparande till pensionsåren,
ja,
men som inte är pensionssparande.
Ja.
Som övervärde i hus kanske man har en strategi att man ska liksom sälja när man går i pension. Liksom. Det är också en del av den där pusslet som man åtminstone en gång per år borde titta på bitarna.
Ja.
Ja, och egentligen är det rätt fånigt med PPM på 2,5%. Jag vet inte om du kan säkert det här bättre än mig, Magnus, men det var väl helt enkelt för att man ville att folk skulle kunna liksom att man skulle kunna välja själv hur man ville få sin pension placerad, för att det inte skulle vara för statligt allting. Och då kom man på det här med premiepensionen och sa då att okej, 2,5% får du bestämma själv över vad du ska göra. Sen var det ju de som inte gjorde någonting, det blev så kallade, då hamnar, om man inte gör någonting, då hamnar man i den så kallade soffa, som är det sofa som det korrekt stavas då. Hamnar man ju i den fonden, och den är ju en av de som har gått bland de bättre. Så de som verkligen låg i soffan har ju det varit liksom
lönsamt.
Jag ska inte säga att det varit bästa alternativet, men det har varit liksom det som har funkat. Sen fanns det ju då, har det varit en jädra massa turer där folk har lurats med de här. Det startade ju, jag vet inte hur många hundra, det var ju flera tusen fonder man hade att välja på i början. Och folk skaffade och startade sådana här fonder och lura folket med dyra avgifter och skit. Så jag tycker att hela den här PPM-grejen har jag hade kunnat dra ett streck över den bara, rakt upp och ner. Men nu finns det ju. Och då ska man absolut intressera sig.
En av de mest valda är Ålandsbanken.
Aha.
Vet du varför Ålandsbanken är en av de mest valda?
Nej.
Stavs AA.
Ah, långt
ligger
upp
först på listan. Vet du. Och då säger det ju någonting om... Men nu sitter jag och Mattias här som du hör och ruvar på en ganska tydlig åsikt. Och
ja,
det är att vi tycker att PPM är skit.
Och jag tänkte säga, varför tycker ni det?
Därför att vi tycker att folk har betydligt viktigare saker att engagera sig i än att de ska låtsas engagera sig i 2,5% av sin pension.
Ja.
Det är klart att det finns möjlighet att påverka, men det finns ju, vill man verkligen påverka sin pension, finns det ju andra delar man kan engagera sig i. Och är det verkligen så? Det känns lite som att det är, vi fick lite som man gör med barn. Här får du någonting att jobba med, så kan pappa sitta liksom, kolla på den här filmen, så får jag jobba vidare.
Så får jag jobba färdigt.
Lite så tycker jag det verkar. Och fast, man tycker kanske att vi har valt en stat för att långsiktigt förvalta våra finanser. Kanske de kunde ta sitt jävla ansvar och göra det även med de här pengarna istället för att dra in oss hela tiden.
Det jag tycker är fördelen, för det vi ska ta med oss är att de här 16% som man säger sätts av, det är lätt att säga så, som sätts av, de sätts ju de facto inte av, utan du tjänar ju in något som kallas för pensionsrätter, alltså rättigheten att få de här pengarna. Så småningom, det vill säga att de pengarna som egentligen betalas in i pensionssystemet idag betalar ju dagens pensionärers pension. Så det här är ju ett löfte om att få pengar någon gång i framtiden. Och därför tar staten hand om dem. Staten tar inte någon jätterisk med dina pengar. Det du får med åtminstone 2,5% är ju en exponering mot aktiemarknaden, vilket har varit absolut överlägset.
Du menar att det finns en risk att staten inte kan hålla de här pengarna, 16 som skulle sättas av åt mig, kanske när jag är pensionär, inte finns?
Rent teoretiskt
så att staten skulle kunna också säga då att de här PPM inte finns, och säga så här, de får ju nog ta tillbaka sina allmänna, för nu är det andra tider här liksom.
Ja.
Apropå det att man ändrar regler varje varv.
Varje varv. Ja, men det jag tycker är fördelen faktiskt är ju som sagt att vi åtminstone har fått en exponering mot när vi kommer till den här lågräntemiljön som har varit. Det har ju varit svårt för liksom, staten att förvalta de befintliga pengarna att få någon ränta överhuvudtaget, medan då aktiemarknaden har genererat en ganska bra avkastning här. Så det tycker jag är fördelen. Jag skulle nästan vilja säga så här, varför fick vi inte möjligheten att göra mer? Men där är ju skillnaden då. De här 2,5%, de är ju de facto din, alltså det är ju pengar, i och med att du placerar dem här och nu idag, så är det pengar som finns i fonder. De facto, de här 16% återigen, det är ju pengar som inte är på din ficka idag. Eller,
just det. Och bara säga så här, nu ska jag ta mig och Mattias i försvar. Nu är ju verkligheten som den är, så att alla som lyssnar på detta kan ju egentligen skita i att ha en åsikt om PPM eller inte, för de har det vare sig de vill eller inte. Det är lika bra att engagera sig. Det här är en pott pengar, och jag tror att många inte bryr sig att engagera sig i de här pengarna, vilket är korkat. Jag tror att om man har en timme mindre på att googla de billigaste löpardojerna och en timme mer på att googla den bästa förvaltningen av sin PPM, så skulle man troligtvis ha mer pengar om 20 år.
Men inte lika bra kondition.
Men i ditt fall har du en timme till varje.
Jag kan berätta att jag engagerade mig för 2 år sedan. Då engagerade jag mig i min PPM. och landade i att det blev sofa.
Mm.
Och det var vad jag kom fram till. Om man tittade på kostnader och intäkter och så. Så att, men då har jag i alla fall engagerat mig. Det kan se annorlunda ut nu, så det, ta inte mitt ord för sanning. Utan det är ju var och ens ansvar att titta vad man ska göra med de här 2,5%. Och det är det som är intressant med orangea kuvertet och på minpension.se. Så ska man verkligen gå in. Och man kan också gå in på PPM och registrera sig, så ser du precis där du får i orangea kuvertet. Så med det sagt tycker jag att engagera er. Men man måste ha klart för sig att man håller isär, så man inte får panik och tänker det här är min pension.
Mm.
Utan det är endast 2,5% av din pension. Och det vill jag ändå att skicka med. Det tycker jag är viktigt.
Ja, och man kan aldrig brunda för det faktum att här finns det en stor förvaltning av sitt liv att göra. Att ta ansvar för och kanske skapa en positiv bild av så här, hur vill jag att det ska vara när jag väl tänker att jag ska ha mindre förvärvsinkomst. Hur vill jag ta ut? Hur mycket vill jag ha? Var vill jag bo? Hur vill jag att mitt liv ska funka?
Mm.
Och det är ju ärligt talat, kan jag kaxigt säga, att det finns, om du lyssnar på detta och är 40, då har du säg 25 år kvar tills du är 65. På 25 år är det väldigt få saker som du inte klarar med ganska enkla medel att bygga. Bara genom att göra en liten jädra sten i veckan.
Ja.
Men om du om 25 år plötsligt ska lista ut, nu är det ett år kvar till pension, hur får man ihop 10 miljoner nu? Då är det ju omöjligt. Så det, är du 40 är det ju lätt. Om du bestämmer dig för att du vill kunna bo, ha en villa, om du vill bestämma dig för att du vill kunna resa, om du vill bestämma dig för att du vill kunna gå i pension 5 år tidigare. Allt det här går att lösa med ganska små justeringar av sin vardag idag och av sin strategi när det gäller både pension och sparande när man är 40. Men man kan inte lösa 65-grejen eller 67-grejen eller 69-grejen när man är 65, 67, 69. Då är det bara att köpa kattmat och bita ihop. Det är liksom, det är nu man har chansen, innan.
Så vi kan konstatera att det är viktigt att öppna kuvertet då, eller?
Ja, otroligt viktigt att hämta ut pusselbiten och sen gå bort till pusslet.
Ja, just det.
Det skulle jag ju säga.
Just det.
Så tycker jag.
Ja, precis. Och det står ännu tydligare, kan jag säga då, för min pension, det är också en enkel, det var ju den sajten jag pratat om.
Mm.
Men man kan också gå in på pensionsmyndigheten.se.
Mm.
Där är det nog ännu tydligare egentligen vad, när det kommer till just PPM.
Mm.
Alltså det vi pratade om nu, orangea kuvertet. Hela den, det är så orange där så att hela sidan är orange. Om man vill, ja, det står jättemycket bra om det orangea kuvertet på den här sidan. Man loggar in även där bara med BankID. Så att pensionsmyndigheten.se, och så går man in på mina sidor. Och sen så kan man få allting kring just det orangea kuvertet. Vilket är jättebra. Så att det är också ännu ett tips som jag tycker ni ska göra som lyssnar.
Mm.
Och det jag kan känna mig lite orolig, nu var ju inte siffrorna så jätte... Och sen är frågan då, som du sa Charlie, om männen kanske överskattar sin förmåga eller inte. Men siffrorna visar att kvinnor upplever sig själva ha lite mindre koll på det här. Det är lätt att prata om kvinnor som en utsatt grupp, och enligt mycket statistik så har de ju det sämre, både lönemässigt och andra delar som har varit liksom, som är och har varit stor.
Men att förmögenhetsfördelningen är till kvinnornas nackdel, det är väl inget att diskutera?
Nej, men precis. Men jag känner sen när jag får in de här siffrorna från undersökningen och tittar på dem, så vill jag vill ju, man får ju lust att slå ett extra slag liksom också för kvinnor, att om nu de här siffrorna stämmer och att det är fler kvinnor som inte har koll, ja, men då behöver man göra sin läxa ännu mer.
Mm.
Upplever jag. Sen kan det ju vara så som vi var inne på, att männen kanske sitter och klappar sig på axeln och tror att man har koll på läget.
Jag kan lägga till en annan statistik. Nej, jag kan inte lägga den som statistik för jag har inte siffrorna framför mig. Men det finns i alla fall flera undersökningar som tydligt visar att när det gäller att hantera pensionen så är kvinnor generellt sett bättre än vad män är när de väl engagerar sig.
Mm.
Man är bättre på att göra en rimlig riskbedömning, man är bättre på att tänka långsiktigt, man är smartare när det kommer till hur man väljer, man har inte lika mycket hets och hoppar fram och tillbaka, och liksom man lägger en smart plan och så följer man den.
Ja.
Så det handlar också ganska mycket om att ingjuta till fler kvinnor ett självförtroende i att de kan, bara för att det står män och spelar Allan Ballan vid kaffeautomaten och pratar om att de har klivit in i den ena aktien och tjänat miljoner och att det där är liksom, du vet, har du koll på repor? Alltså där, det är ganska mycket tuppfäktning och fjädring som pågår där som man kan bortse ifrån och konstatera att det här är inte skitsvårt, och framförallt verkar kvinnor vara bättre lämpade än män generellt sett att faktiskt ta hand om finanser, och det borde de göra för sig själva och gärna för andra också.
Jo, och så tänker jag just utifrån, när vi gjorde en undersökning så ser vi att en tidigare i år då, att kvinnor tjänar mindre, och det är ju inte heller någon hemlighet. Mm. Men det kan ju också innebära att det faktiskt sätts av mindre pension, vilket gör att ska man hamna på samma nivå så bör man liksom vara den här ännu bättre personen och förvalta de här pengarna och engagera sig. Så med ett litet tyvärr, för jag hade ju önskat givetvis att det inte var så, men ni kvinnor som lyssnar att ge sig bangen på att se till att göra medvetna placeringar. Jag brukar säga medvetna, för ingen vet hur det här kommer gå. Ena året så har de här, det orange kuvertet, premiepensionen 2,5% ökat 8%, någon annan 3%, och senast tror jag var 32-35% förra året. Så vi vet inte riktigt vart det här, men så länge jag gör ett medvetet val, så jag väljer kanske som Mattias, jag väljer att ligga kvar i sofffonden för att det är absolut billigaste förvaltningsavgift, och på lång sikt så har det här störst betydelse på hur mycket pengar som blir kvar i påsen liksom. Så länge, eller vad man nu väljer att göra, placera eller, men att göra det här medvetna valet, för då sitter man inte där om 25 år och funderar så här, fanke, varför öppnar jag inte, eller varför tittar jag inte, eller.
Precis. Nej, men man kan väl säga så här att om när du skiljer 10% i lön mellan en man och en kvinna i ett förhållande, och vi fortsätter ha den här typen av problemställning i samhället, så att man kan vi utgår från den tragiska situationen att det kommer fortsätta vara så resten av livet. Mm. Att engagera sig i sin pension här kan jag påstå ganska lätt göra att man kan gå i kapp. De 10% kan man gå i kapp, så att när man är pension har man lika mycket pensionskapital. Är tämligen lätt genom att göra det här engagemanget. Och det engagemanget kanske handlar om 1 eller 2 timmar per år. Ja. Inte att man behöver liksom öppna någon studiecirkel och göra detta till något 9-5 jobb. Utan det är 1 eller 2 timmar per år som faktiskt i slutändan kan ju gå i kapp hela lönegapet när det kommer till pensionen. Och det är ju synd att det ens ska behövas. Men det kan väl vara värt att lägga den timmen. Och även för män kan ju få de här 10-15% mer. Det är ju inget, det vore dumt att inte göra det.
Exakt.
Sen tänker jag också att det kan vara bra att ha det som många människor säger så här. Ah, men jag är inte så insatt, jag vill inte hålla på börsen och grejer. Men här är man ju exponerad för det, vare sig man vill eller inte. Så det är lite som att du har redan en aktiedepå på sätt och vis. Frågan är bara vad du tänker göra med den. Om du ändå ska göra någonting mer än, kanske du lär dig något som du vill använda på andra ställen också.
Just det. Mm. Och jag tycker så här. Tar man sig tiden och lägger på den här delen, så är ju steget sen, om man tittar på, hoppas att vi spelar in ett eget avsnitt sen också om tjänstepensionen, men tittar man på den sidan också, så finns det möjlighet att faktiskt förvalta pengar också. De flesta som sitter i ITB1 eller någon form av 1-lösningar, de har ju 4,5% av lön avsatt. Där samma sak där då, där 2% förvaltas i säker förvaltning, och sen 2,5% får du möjlighet att placera själv då. Mm. Och där har man ju faktiskt också, gör ingen val, ja, men då blir det en traditionell motsvarande, liksom den säkra sidan. Men där kan man ju faktiskt också gasa på tjänstepensionssidan.
Men det tar vi i det avsnittet.
Det tar vi då.
Men nu är det slut, hörni.
Ja.
Vi får inte prata längre.
Nej.
Nej.
Hur mycket man än vill.
Ja, nej, och det är precis. Men öppna kuvertet, det är våra tips.
Hämta
pusselbiten. Eller gå in på pensionsmyndigheten och öppna kuvertet där. Mm. Det går alldeles utmärkt det också. Det är toppen.
Ja. Nej. Ja. Och Magnus, tack för att du kommer och fortsätter att kämpa för de här frågorna, som det är lätt när det är så mycket sexiga saker som pågår på Instagram och kanske inte hamna i orange kuvertet. Men det här är ju sexigt, därför att det handlar om att ha friheten kvar i sitt liv även efter man går i pension. Och det är ändå det
vi alla det blir vill ha. Pengar.
Det blir
vi pratar ändå om att när man är fullvuxen så handlar det ju ändå om att man kanske har 1 miljon i den där PPM:en, som sagt.
Hur mycket har du? Vågar du säga?
Fullvuxen.
Ja, alltså.
Vågar du säga hur mycket du har, Magnus? Vet du?
Låt mig logga in och titta till nästa. Jag har ju...
Ja.
Mm. Det är så här man säkrar att få med ytterligare program.
Klippar. Ja. Det hade du redan på att vi skulle komma hem och tömma din vinkällare. Där hade du nästa program klart.
Härligt.
Ja, härligt. Då tar vi nästa pensionsprogram i vinkällaren.
Tack alla lyssnare. Vi är grymt glada och tacksamma att ni lyssnar på oss.
Ja, fortsätt skicka frågor.
Ja, charlieochmattias@gmail.com. Vi hörs snart, närmare bestämt om en vecka. Hej!
Vinke vink!
Podplay.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Bilia.